Från vad vi vet, det här är Perspektiv med mig, Per Dahlqvist. Det här är podden som snabbt gör dig mer allmänbildad inom ett aktuellt ämne.
Vi har egentligen två läsgenrer då. Den ena är skumläsning och den andra är djupläsning. Och det här är lite olika sätt att läsa. Och om vi på 1000-talet som kultur bara kan djupläsa och sen lär vi oss skumläsa, så är vi i många fall nu i ett läge att vi nästan bara kan skumläsa men inte djupläsa. Och då får man hitta olika sätt att stanna upp.
De senaste åren har vi översköljts av larmrapporter om att vi läser både mindre och sämre. Särskilt ungas läsförmåga oroar förstås. Men det där är dock en sanning med modifikation, för de flesta av oss läser mer än våra föräldrar. Läsningen har inte minskat, men däremot har den förändrats. Vi läser i andra format, mindre i tryckta böcker och tidningar och mer på våra skärmar. Vi tar emot pushnotiser och sms på våra telefoner, där vi också läser sociala medieinlägg, nyhetsartiklar och till och med böcker. Den här förändringen, det är ingen banal formsak. Den stöper om vår civilisation i grunden, något som bland annat Joel Hallow påpekat. Han är professor i kyrkohistoria vid Enskilda högskolan i Stockholm. Han är också medarbetare på Expressen Kultur och författare till Bokens folk, som är en bok som jag nyligen har läst och som bäst kan beskrivas som en slags kulturhistorisk exposé om läsandet, skrivandets och böckernas betydelse. Men idag ska vi prata om just läsandet. Och det här, ja, det blev ett samtal om den tryckta boken som teknologi för att först förstå det, men också mycket om att läsa fort och långsamt och vad som egentligen hände när läsningen tystnade på medeltiden, och så förstås vårt förhållande till läsning i stort. Förresten, om du inte redan följer den här podden, så förklart du klickar på följa-knappen här i appen för att inte missa nästa avsnitt. Det är ett lätt sätt för dig att ständigt fylla på med mer kunskap och aldrig behöva känna att du inte hänger med i samtal om aktuella ämnen. Du är som alltid välkommen att höra av dig till mig med tips på ämnen du tycker vi borde ge perspektiv på, eller gäster som du vet duktiga på allmänbilda. Du ska bara mejla till perspektiv@vadvivet.se. Och därmed är det dags för professor Joel Hallow.
Mediekritiken Marshall McLuhan menar att tekniken vi använder inte bara kan reduceras ett verktyg. Han skrev att det är ett redskap vi inte bara plockar upp, använder stund och lägger från oss, utan vår relation till den är mycket mer intim. Så att jag tänker att liksom, om teknik nu blir en del av oss, en förlängning av människan, låt oss då börja med att diskutera den tryckta boken som teknik, som teknologi.
Mm. Ja, det är en teknik som vi är så vana vid att vi nästan inte tänker på att den är konstruerad och den kunde se ut på ett annat sätt. Men den är ju väldigt snilligt konstruerad. Nu tar jag fram en bok här som jag har in till mig. Det syns ju inte i podden. Mm. Men om man öppnar den så ser man att man har information som är sorterad i ordning från början till slut. Och man kan gå in och följa den här. Man kan öppna boken från början och bläddra sida för sida. Man kan också hoppa in i boken var som helst med ett enkelt tumgrepp. Mm. Sen finns det informationen. Vad det är för en bok på framsidan. Det finns ofta en innehållsförteckning. Och är den lite mer ambitiös författare, så finns det också ett index längst bak, så att man kan slå upp ord och slå i den. Så det är en snillrik teknik som uppmuntrar både till möjligare översikt, men också uppmuntrar till koncentration på den boksida man har framför sig.
Mm. Hör ni det, kids? Prova bok!
Testa bok! Ni kommer aldrig ångra er.
Det är ärligt. Har vi tappat folk redan här? Nej, men det är någonting som är liksom intressant, för det här är alltså banbrytande teknik.
Mm. Först använder man ju lertavlor, och det, innan man har papyrus. Och sen när du får papyrus, det första pappersliknande materialet, så konstruerar man ju bokrullar och sorterar boken så. Och de kan man ju inte hoppa in i var som helst. De har inte heller...
Bokrullar och skriftrullar är samma.
Ja,
det är de vi hittar sen i liksom olika grottor i Israel.
Ja, men exakt så. Ja. Och där kan du till exempel inte börja i mitten. Det är ganska omständigt att rulla upp den. Mm. Och det är inte heller så att informationen finns enkelt tillgänglig på framsidan, att man har en liten etikett som man fäster vid de här bokrullarna som ofta tenderar att tappas bort och så. Och det är en otympligare teknik på väldigt många sätt. Inte alls lika tillgänglig och smidig som kodexen eller boken, den tryckta boken sen.
Men å andra sidan så skriver vi inte ner någonting viktigt heller. Så att säga, vi skriver inte ner något litterärt, ska jag säga. Men det är det viktiga, det är ju administrationen. Ja. Alltså det är väl... Rosetta-stenen har ju rätt trist innehåll här för mig. Kilskrift är väl också tråkigt. Alltså det är ju intressant att alla som ämnar bygga civilisation på något sätt behöver hålla koll på saker.
Så är det.
Det finns ju ganska mycket roligt om liksom när ISIS tar över Alltså hur oerhört duktiga de är på det kamerala. De tar över några områden i norra Irak eller så här liksom. Mm. Och sen så bara, ja men nu kan sophållningen funka. Och det gör den verkligen. Ja,
precis. Och då får de ett jätteboost liksom i lokalbefolkningens stöd på grund av det. Nej men det precis det är så. Man tänker sig ju så här, gärna så här att språket, ja men det har med poesi och göra med dikt och sådana saker. Mm. Ja men skriftspråket åtminstone, det växer fram för att man behöver kunna bokföra. För att du får så mycket samling med människor på en plats och du börjar handla och låna och du måste hålla reda på vem som är skyldig vem vad och hur mycket du har investerat i den senaste handelskaravanen och vad du ska få tillbaka och vad du är skyldig staten och sådana saker. Så språket är en byråkratisk uppfinning till att börja med.
Mm.
Och då behöver man inte så jättemycket plats utan man klarar sig med ledtavlor och så. Men sen så småningom så börjar du kunna skriva ner längre epos och sådär. Ofta av religiös karaktär. Det har ofta också kan finnas en kultisk betydelse av, för språket då. Men de här liksom Shakespeares dramer och så, det är inte det som språkmakarna har i åtanke när de tar fram det.
Mm, utan det är olika skeppor med vete som ska hållas reda på.
Ja, exakt. Liksom. Hur många får jag skyldig min granne och sådär. Sen får jag slakten.
Men det är någonting i det här liksom, att varje format skapar sina förutsättningar och det händer då någonting när vi byter format. Mm. Jag tänker också, hur påverkar det oss när vi går från skriftrullarna till liksom, den här tryckta boken? Vi kommer hoppa lite fram och tillbaka i det här, liksom, men vad händer då?
När boken väl blir tryckt, då får vi ju så otroligt mycket mer information. Mm. Och vi får också en information som tryckpressen är precis som en maskin som framstår så mycket mer objektiv och tydlig för oss.
Objektiv blir som ett objekt.
Ja, precis. Den blir som ett objekt. Innan så var den ju alltid handskriven och hade liksom en subjektiv personlig karaktär. Mm. Det var en skrivare eller ett par skrivare som låg bakom dem med deras fel och brister och genialitet. Mm. Medan nu så, när den spottas ut av Gutenbergs tryckpress då så får den här objektiva karaktären. Men det är hela tiden de här. Det som är skillnad mellan bokrullen och kodexen, när den har den format som vi är idag, det är framförallt att den är också, den blir lite mer praktisk och enkel att hantera.
Mm.
Bokrullen är lite mer omständig att förvara, omständig att sortera. Kodexen är lite mer lågtröskel.
Mm. Och det är också, säger kodex här, vad är det?
Kodexen är då när man tog helt enkelt en bokrulle, skar upp den i sidor och la de här sidorna på varandra, vek dem på mitten och sydde ihop dem. Och då får man det format som en bok har idag. Alltså den är bunden i ryggen och den går att bläddra i. Så det är den första textteknologiska revolutionen på vår sida, liksom Kristi födelse så att säga, när man går över från bokrullar till kodexen.
Mm, men de är sydda liksom i ryggen.
Som är, ja, precis. De är sydda i ryggen. Och,
det önskar man ju att tidningsmakare i hela världen utom i Norden skulle förstå. Poängen då, man öppnar New York Times så får man alltid knät.
Liksom. Ah, jag förstår inte varför det. Men det är ju att man ska kunna byta sidor vid frukostbordet. Så här, ge mig sportsidorna och sådär. Vi har ju haft delar, men det är ju, man tappar alltid bara bort sig.
Ja, nej, det är ju ett sorteringsarbete som också läsarna i forntiden underlättas när de får liksom då, jag menar, olika index eller att informationen sorterar i en viss ordning och så. Alltså. Men vi har ju liksom några breda grepp här. Vi har formatet, det är den yttre formen då.
Mm.
Kanske typografin och lite sånt. Sen vi läser genren, hur vi läser. Snabbt, långsamt kommer man tillbaka till. Och så har vi liksom ekosystemet, eller det mediala eller litterära ekosystemet. Alltså, det är intressant med det här samspelet mellan olika textformat i böcker, pamfletter, tidskrifter, medier, radio, nu tv och sånt, och institutionerna.
Liksom. Ja. Men
vad är det som kommer liksom först? Är det institutionerna för bildning? För jag tänker liksom i, från början är det ju klassiska, man går upp på berget och sitter under några olivlundrar och sen en ännu äldre farbror som pratar om någonting. Liksom.
Ja, precis.
Den klassiska akademin.
Liksom. Ja, precis. Det har man ju. Jag tänker att det är ett ganska tätt växelspel mellan de här. Att skruvar du på den ena så kommer det få konsekvenser i alla de andra som man kan ju se i den här, när man följer bokens historia. Och vilket format boken har. Om den är tryckt eller handskriven, om den är digital eller om den är på pergament och så, påverkar hur vi läser och hur vi tar till oss informationen och hur vi förhåller oss till den. Och också vad man kan kommunicera. Pamfletter är en väldigt viktig sak som blir mer liksom väldigt mycket påverkanslitteratur, kort, kärnfullt och så.
Mm.
Och det i sin tur påverkar hela ekosystemet och den kultur som uppstår. Så när du gör en ändring på något av det här så kommer det få följdeffekter i hela systemet. Och det finns en slags, inte minst tycker jag att så här, vi tänker oftast historien, det är tankarna, det är idéerna, det är liksom, speciellt när vi tänker på bokens historia, tänker på de stora författarna och de stora tänkarna. Men det också, finns det också en materiell sida. Och när du ändrar det materiella så ändrar du också historiens gång, då ändrar du kulturen också.
Just det. Ja, men det är någonting du skriver i din bok, för det är den du håller på och trummar på här i studion. Det är ju, alltså skriver någonstans i det där om att liksom, när man får ett nytt format så förändrar allting. Europa efter tryckpressen är inte Europa plus tryckpressen, utan ett nytt Europa. På samma sätt som ett ekosystem med ett nytt djur inte är samma ekosystem. Australien med kaniner är ett annat Australien än innan någon för in kaniner där liksom. Mm. Jag tänker det är också svårt för oss att tänka en civilisation utan böcker. Nu är vi vita medelålders män båda två, alltså ägnar vi väldigt mycket åt vår tid att fundera på romarriket. om man ska tro det. Och pinsamt nog så stämmer det. man går och funderar på det. Även menar, romarriket, antika Grekland är ju tecken på civilisationer utan böcker. Och då får jag ändå betrakta dem som relativt civiliserade i alla fall. Liksom.
Ja, de hade ju tänkt sig ett böcker. De hade ju bokrullar, de hade inte kodexar. Men för dem var det ju också så att... Men
för övrigt, i Alexandria, biblioteket där, vad hade man liksom...
Rullar. Så då hade du rullar som du sorterade in, som du la i hyllor då, som hade de här etiketterna på sig. Mm. Och så. Men de var ju också mer ömtåliga för väder och vind och sådana saker. Så att biblioteket lär ju ha brunnit ner. Det är lite oklart exakt hur det gick till. Men det är inte säkert att de här bokrullarna skulle ha klarat sig särskilt länge ändå. Nej. För de var känsliga. Men man hade dem ofta i små fodral så där, som man kunde skydda dem. Skälet är att när den här kodextekniken kom, skälet är att romarna och grekerna och även judarna inte gick över till den, det var att de uppfattade att det var för banalt. Alltså, det var inte status att ha en kodex. Det var status att ha en rulle.
Det är ganska mycket paralleller här omedelbart till liksom att hålla på och lyssna på böcker eller hålla på och läsa liksom Kindle, liksom förflackning inom ögonen.
Ja, men precis. Nej, men det finns
du kan ju... inte läsa Aristoteles på Kindle. Det är ju liksom, funkar ju inte.
Ja, men det finns en väldigt liksom, tydlig linje tycker jag också. Man kan fundera liksom, på boken som statuspryl. Mm. Både det här att det kommer kodexformat.
Så killen som kommer med bok under armen, bokstavligt talat.
Exakt så. Jag vet hur man markerar.
Och sin egen dessutom.
Ja, även romarna som man tänker så här, det är så praktiskt att man bygger vägar, bygger akvedukter och sådana saker. Men så kommer någon med det här kodexformatet och säger, hej, om vi skär sönder de här, vi får plats med mer text, det blir billigare, det blir lättare att hantera, så där. Vi gör så här istället. Man bara, nej, absolut inte. Det där är ett primitivt sätt. Vi ska ha rullar, det är rullar som ger status, det är rullar vi läser ur när vi möts i senaten och sådana saker. Mm. Och sen är det de kristna som ju är en lågstatusgrupp, förföljda, marginaliserade, så här. De säger, ja men det här verkar praktiskt, vi gör så här istället. Och de inför kodexen. Och det är när kristna blir statsreligion, så då blir de liksom trendsättare. Det är liksom, ja men det är lite som, så jag har tänkt på de här olika dataföretagen också, så här, till och med PC i kyrkan eller till och med Apple-sekten eller liksom, vilken är man i? Alltså formatet också, ett sätt att signalera tillhörighet utöver de praktiska bitarna och status.
Just det, för det finns ju också Apple PC liksom där Apple vann. Ja. Punkt. För nu Windows som jag inte har, men det är ju liksom inte så svårt.
Nej, precis.
Och man har snott allting från Apple liksom. Så att nu kör de också med kodexer.
Ja, precis. Ja, men det blir så.
Men det är någonting med det också, religionen här och det muntliga då. Det är svårt för oss som lever i en skriftskultur att förstå de här muntliga kulturerna.
Ja, precis.
Men varför är det det? Är det för att vi inte ganska kan komma ihåg liksom, okej, okay, mjölk, ägg, det var någonting mer.
Ja, precis. Och så, det finns en forskare som heter Walter Ong som studerade muntliga kulturer väldigt mycket. Och det går ju, man behöver inte göra det historiskt bara. Han var antropolog, så han reste till muntliga kulturer och levde med som folk. Han sa att nej, men det är väldigt svårt för oss att leva i en skriftkultur, att förstå en muntlig kultur. För att vår plastiska hjärna, alltså den förändras så mycket av vilket medieformat vi är vana att använda. Mm. Och i en muntlig kultur så har du några saker. Du måste ju vara ganska minnesgod, så du kommer ihåg allting av vikt. Det gör ju att du kommunicerar på ett sätt som det alltid ska vara minnesvärt. Det måste vara kärnfullt, det måste vara koncist. Du kan gärna upprepa saker som är viktiga. Så. Och när du debatterar med varandra... Så är det inte så att man säger, först skriver någon en bok, så skriver någon en motbok. Jättekrångliga liksom, eller debattinlägg och sådana saker. Men du måste vinna här och nu. Så du battlar mycket mer. Det blir mycket mer liksom, av känsla av kamp i muntliga kultursdebatten. Mm. Så det finns en rad...
Den stora oratorn liksom.
Ja, precis. Den stora oratorn och så. Och,
Cicero va?
Han sägs vara den främsta, men han rör sig ju också mer i en skriftsubkultur eftersom de hanterar skrift. Man brukar ibland peka på liksom Homeros hjältar i trojanska kriget. Så. De står liksom och smädar varandra och säger att liksom, jag är starkast, jag kommer döda dig på slagfält och sådana saker. Närmaste parallellen idag är ju det som pågår i hiphopvärlden och gangsterrappen. Där det finns samma liksom att man battlar titlar och att man liksom tar heder och ära varandra i olika låtar och sådär, att det finns en likhet där. Så att det finns väldigt mycket skillnader i den muntliga och skriftliga kultur. Och det som också är intressant, så jag tror inte alla tänker på, det är att muntliga kulturer tenderar att vara mer konservativa, för du måste lägga så mycket energi på att bevara den kunskap du har samlat ihop och upprepa den, för att den bygger på det här att man håller den levande vid berättelser. Så det finns inte så mycket kraft över att vara innovativ och att vara föränderlig. Utan det gäller att bevara de gamla legenderna, historierna och sådana saker.
Just det, de gamla gudasagorna i olika omgångar. Liksom, det går att förstå också varför de sen kan liksom bli en del av ett talesätt. När vi kanske har tappat namnet på den i isländska guden, vilken det nu var. Antagligen med en korp ganska nära. Men som har sagt något, och så liksom det går igen och igen, för det har upprepats så många gånger även när själva berättelsen är förlorad.
Ja, precis. Det finns ju exempel på att man har kollat tradering av vissa folk och menar att det verkar som att de bevarar minnen av saker som hände tusentals år sedan. Så det var geologiska omvälvningar som man har kunnat se, vulkanutbrott eller sådana saker som hände kanske 4-5 tusen år sedan, och som man ser då fortfarande på 1900-talet finns kvar i de här berättelsesformerna i icke-skriftliga kulturer. Så att det finns ju ofta en väldig minnesgodhet. Men sen såklart man glömmer ju väldigt mycket annat då. Men vissa saker traderar man verkligen stenhårt.
Ja, jag har nog sagt, berättat här innan i podden, men jag har släktingar i nordöstra Skåne. Jag är från nordväst. Nordöstra Skåne på pappas sida finns det då i Göingetrakten. Och när jag var barn så använde de aldrig 500-lappen. För det var ju då ockupationskungen, va?
Jaha, det var så. Wow.
Det är ju kul. Långsint, 300 år senare.
Otroligt.
Och det bygger ju inte på någonting annat än att det var någonting man visste. Det måste ju ha traderats. Det kan ju ingen ha skrivit ner. Det var följande generationer liksom. Ja, det minns jag också liksom i läroboken när vi läste. Vi hade ju då snapphanar på Hallandsåsen, och de var ju jävligt besvärliga. Liksom. Mm. Men sen läste man dansk historia. Ja. Och de är ju frihetskrigare. Liksom.
Ja,
de är ju liksom riktiga hjältarna, och de höll ut, och de jävlades med svenskarna längst. Liksom.
Ja.
Så det var också intressant. Där vill man också ut från svenskt håll utplåna liksom allt det danska jättefort.
Ja.
Det finns ju något man gjort liknelser mellan Ryssland och intar Krim liksom, och ska förfriska det. Svenskarna med liksom Skåne. Liksom.
Ja. Och där använder man ju också boken liksom, och det blev ju ett medel så småningom för centralmakten att kunna sätta väldigt mycket press på sådana här regioner som skulle liksom försvenskas eller förryskas och sådana saker. För innan du har en effektiv bokutgivning och boktrycka konst, så ska allting skötas muntligt liksom, eller via skrivna brev.
Mm.
Och det är väldigt effektivt, men då kan du, kungen kan diktera ett brev, du kan trycka upp det i 500 eller 1000 eller 2000, ut till varenda sockenpräst, läs upp det, samma meddelande till hela folket och sådana saker.
Mm.
Alltså boken blir ju också, förutom att det växer fram som en byråkratisk konstruktion där alla i början då med språket, så när du väl kan trycka det så kan du helt plötsligt börja likrikta riken och trycka läroböcker så att de här danskarna kan liksom äntligen lära sig att tala som folk då.
Mm.
och biblar på folkspråk och saker, så att det blir ett jättemaktmedel på 1600-talet där.
Ja. Och man kan också se det, jag vet, i norra Sverige. Min mamma rötna då på Höga kusten. Då hon tycker det är jätteroligt att läsa så här böcker. Jag vet, det finns väl i Jämtland också som är skrivna då på någon slags lokal rotvälska. Hon tycker det är jättekul de här dikterna. Vad det kan vara. Jag förstår ingenting. Utan det är egentligen bara konsonanter och gin och kon. Liksom, på något sätt. Det är så väldigt... Och det är någonting.
Men hon förstår detta?
Hon säger att jag förstår det.
Du kan inte kolla
det. Jag kan inte fakta ganska. men det är någonting där. Alltså, titta, här är min... Det här är en barndomsdialekt som... Nu är den liksom traderad här. Och nu är den som satt. Nu finns den.
Ja.
Så det blir något väldigt symboliskt. Det blir upprättande av den liksom. Ja, kan vi hålla på och skoja med skånsk-svenska ordböcker och sånt som är ju hysteriskt kul. Men det är ju någonting annat.
Ja, men det finns ju en väldig kamp i hela Europa egentligen. När boktryckarkonsten kommer, när det kommer bokmarknader som då försöker bli nationella. Mm. På vilken dialekt ska du standardisera som det nationella språket? För nationerna hålls samman av att de är språkliga gemenskaper. Men ofta så, till början är det så att du kan inte nödvändigtvis tala med varandra i liksom södra och norra Frankrike, men du kan läsa samma böcker för att det liksom, du lär dig att läsa det här skriftspråket som blir. Och Italien är också en jättestor kamp mellan vilken dialekt ska sätta standard då. Och samma sak i Sverige där vissa dialekter och vissa dialektala uttryck trängs ut. Så den intuitionen att när min dialekt finns som skriftspråk så är det ett erkännande av den. Den är nog sann, så att säga. Det är liksom, det är på det sättet det har funkat. Det är ett slags adlande av en dialekt. Men det blir liksom ett utträngande av det andra.
Jag tänker det också inom norra Sverige, inom de områden som där vi har samer. Där är det ju liksom också nu, jag menar jag var i Östersund nyligen, där står det ju på liksom sydsamiska, tror jag det. Ah, på det. Liksom all officiellt och svenska och sydsamiska.
Ah, just det.
Och det kan vi se i Finland också, där kan man se vilken majoritet finns här om man bara tittar på skyltarna. Det är det språket som står högst upp liksom.
Ja, ah, det är så.
Ja, jag var i Finland för några år sedan och bytte man precis. Då svängde det från att det var mest svenska till att det var mest finnar i staden Lovisa.
Aha.
Den stavas ju med ett i mer på finska eller något sånt, liksom. Det var också så här helt bizarrt att de bytte. Det kan ju faktiskt skita i här. Men där är väldigt mycket liksom med sånt, det är det skrivna, det är det erkännandet, det är det officiella. Det här skriftspråket har ju fått den liksom rollen.
Ja, precis så. Det standardiserar och det är liksom likformar. Och vi tänker oss idag att så här, men nationsgränserna, det är så givet och nationen är så... Och så där. Men innan var ju den lokala och regionala identiteten mycket viktigare.
Mm.
Och det nationella var liksom, ja klart, ja, vi tillhör den här kungen eller vi hör till det här riket. Men i grund och botten är man liksom, först och främst göteborgare eller össkötte eller skåning och så. Men det har ju försvunnit mer och mer. Det blir mer och mer av att vi har de här liksom, nationella identiteterna. Man är svensk och sådär. Det tycker jag är lite, ett lite författigande. Jag tycker det lokala är mer...
Ja, jag tycker nog att man får faktiskt... Jag vill nog säga emot det. Jag tycker nog att mer och mer hör man folk faktiskt prata dialekter. Du bräker ju inte så jättemycket på skötska. Men liksom det, folk kan dra på och säga, ja, du får nog gilla det. Jag tycker det liksom, sen kanske det är från min region, men... Men danskarna kan ju göra mycket saker och är fria på många sätt, men de går inte mot rött ljus.
Nej, just det.
Ja, det är väldigt konstigt. Ja. Alltså när man kommer dit så kan man gå mot rött ljus, för man tänker sig inte för. Och då kan man ju ibland höra någon säga, nej, för helvete svenska! Och då vänder man sig och säger, nej, östdanska!
Just det.
Och då blir de väldigt, väldigt glada.
Mm.
Dansk historia börjar ju 1660. Mm. Det vill säga 2 år efter att de förlorat Skåne.
Just det.
Eller de skånska landskapen som man kan säga för att jävlas med hallänningar och Blekinge som inte betyder något. Men det finns någonting i det där som också är, så det är massor med saker som är liksom, och vi kan ju inte nödvändigtvis förstå varandra.
Nej.
Vi är uppvuxna med dansk tv och radio såklart. Men liksom, de är ju inte uppvuxna med svensk tv och radio på det sättet. För det skiter de i.
Just det.
Men så det finns väldigt att, jag menar, jag har fått öl på bar i Köpenhamn för att jag har sagt, nej för helvete, jag är svenska. Ja, de bara, åh, kul. Då får man en tuba.
Ja, men jag tycker det är tydligt. Man åker i Sverige, vi ska inte göra en podd om Skåne, men jag tycker det här är fascinerande. När man åker i Sverige passerar småländska skogarna, då är man i ett annat land. Mm. Alltså, du har...
Ja, du har precis, Örkelljunga bara är något, liksom, eller Hässleholm kommer man ut i något nytt. Liksom.
Det är mycket tydligare landsgräns söder om småländska skogarna, om du tar bort språk och sådana saker, va? Hur skyltarna är. Men om du bara tittar på arkitektur, kultur, klimat, alla sådana saker, så är det mycket tydligare landsgräns efter skogarna än när du åker över Öresundsbron.
Ja.
Och, så, och det säger någonting. Europa består, tänker jag, liksom av regioner snarare än av nationer.
Mm.
Alltså det är samma sak när du är nere på kontinenten och liksom vissa gränser mellan Tyskland och Frankrike, Italien och Frankrike där uppe, eller Belgien, Holland där. Så att, nej, men det, den här gränsen betyder ingenting.
Nej.
De här byarna är samma känsla i liksom. Och så. Så att det där är, men språket då har varit en del av att upprätthålla de nationella gränserna, var ett viktigt liksom, aktör.
Men för när jag gick i skolan så, jag menar, vi läste svenska och det var inga konstigheter med det, men det var inte så att vi pratade ju, alltså, nu pratar jag inte så jättegrovt, jag pratar ungefär så här, men liksom det var ändå, ja, det var Sverige och så var det hem snapphanarna och sen så heter det Båstad, det heter Båstad, inga konstigheter och liksom så här, men vår kyrka ser ju helt annorlunda ut.
Just det.
Liksom, för det är ju trappstenskablar liksom.
Ja.
Det spelar ingen roll, utan liksom, det pratar man inte om, utan det är inte för jag börjat läsa liksom, jag var i Danmark och läsa danska som jag inte, men Båstad. För vadå Bå? Vad är det för stad som är Bå? Alltså man fattar inte så här, nej det blir Köping si och så, men det är inte det, det måste vara något annat innan man bara, Båstad, alltså båtställe.
Aha,
det är där man drar båten såklart.
Aha.
Det är som Bjäre är ju danska för bjäg, alltså berg.
Just
alltså det. Alla vi kan prata om Dragabjär som är en liten kulle, men som vi är ändå stolt över. Det är, en, ja, det är ju ett berg. Alltså det, plötsligt så ser man hur många sådana grejer som helst.
Precis.
Men det är så intressant att man inte då... Kanske, just i den trakten kanske det finns historiska anledning till att man inte vill betona det danska.
Nej.
Men det är ju rätt intressant hur vi liksom... Och då när man plötsligt kan läsa det och liksom kommer en bok om Båstads historia och det bara, ja men det var det här jag sa.
Ja.
Det är något...
Men vi kommer inte ifrån...
Det skriftna är facit medan det talade ordet är något slags tyckande.
Ja, precis. Så förhåller vi oss ju väldigt mycket till det.
Mm.
Också historiker. Alltså, du måste ha en skriven källa för att du ska kunna tro på det. Men under antiken var det tvärtom. Alltså det var ju... Den muntliga källan som räknades. Därför så skrev man ju inte ner...
Alltså, Plinius den äldre som verkar vara den enda som höll anteckning i hela romarriket. Därför alltid är citerad.
Det är och det var ju inte så bråttom att skriva ner evangeliet om Jesus. Det tänker man sig, varför tog det 60 år att börja skriva ner de här 30 eller vad det nu tog då. Men det viktiga var ju att om du skulle veta att någonting hade hänt och höra, då vill du ha personen framför dig, berätta, så du kan liksom också bedöma personens trovärdighet och karaktär. Och du får ut mycket mer nyanser av en muntlig stämma än vad du får ut av en skriftlig bok egentligen. Mycket mer information i det muntliga än i det skriftliga. Men ändå så sätter vi det skriftliga så liksom på pedestal. Och det är en liten, på ett sätt en liten märklighet med vår starka, starka skriftkultur och skriftcivilisation.
Men du är ju professor i kyrkohistoria. Vi förknippar ju religion med text.
Ja.
Judendom, kristendom, islam har stark ställning liksom.
Ja, så är det ju. Och nej, men det är också en särsak med de här religionerna. Det är, egentligen har ju religion med kult att göra mycket mer. Tempel och riter och begravning och födelse. Alltså sådana saker som du gör. Alltså skälet till att judendomen blir en så skrift...
Och sen trär vi upp det på något ganska tunt råd vi kallar för religion.
Ja, precis. Det blir, hela det begreppet kan man också diskutera. Men det som sker för judarna är ju att på 500-talet före Kristus så rivs ju deras tempel. Och när kulten går förlorad så är det normala som borde ha hänt då är ju att liksom religionen upplöses. För att deras gud inte kunnat skydda dem.
Vem rev deras tempel?
Nebukadnessar, den babyloniska kungen, går in med sina arméer. Liksom jämnar templet med marken. Och tvångsförflyttar eliten i Jerusalem till Babel. Och där borde judarnas historia ha tagit slut. Men det de gör i Babel det är att de tar de här muntliga berättelserna och kanske liksom hjälpligt nedskrivna berättelser som de har, skapelsen, Abraham, Isak, Jakob, Mose och sådana saker, och börjar samla dem och skriva ner mer systematiskt. Och då får du det vi kallar deras bibel, och de kristna kallar för gamla testamentet, kallas Tanakh då, som börjar byggas upp då. Och då blir judendomen en skriftreligion. Så sen dess har man både de här texterna, och sen så bygger man ju upp sitt tempel då, 70 år senare. Och sen går det vidare till kristendomen, att när kristendomen kommer igång där så säger man att ja, det här med judiska skrifterna är jättebra, och sen har vi också våra egna då, berättelserna om Jesus och Paulus brev då. Så då får de kristna bibeln. Och sen när vi kommer till...
Just det, finns det ett gammalt testamente så känner man att det nya borde vara likadant.
Ja, precis.
Hänga ihop,
liksom. Ja, precis så. Det är en diskussion inom kyrkan om man ska ha det gamla testamentet eller inte, hur man ska knyta an till judendomen. Men sidan som säger att man ska bevara det och att det är helig skrift. Jesus läste det, kunde det säkert utan till och sådär. Den vinner, så då har man det. Och sen så kommer småningom islam och Mohammed med Koranen då och säger att ja, de har fått det lite fel, kristna och judar. Vi måste ha en uppdaterad version, och så har man Koranen. Så då får du tre skriftreligioner. Men liksom du jämför med alla hundratals religioner som finns runt klotet, så är det egentligen, religion handlar mycket mer om rit egentligen än text. Men världsreligionen handlar om text.
Men precis som man går i kyrkan, det är ju och liksom om man är på... Det blir där med liksom på en begravning framförallt blir det tydligt hur man kan behöva alla de här just riterna i kyrkan för att ta sig igenom det. Då är det plötsligt ganska skönt att ha dem som ett stöd.
Ja, jag tror att en modern människa liksom fattar religion nästan bäst på en begravning. Och man fattar också att så här, det skulle vara svårt att göra det här utan. Alltså, man kan gifta sig i någon form av barnritual och sådär, men begravning, då är det skönt att ha någon liksom tradition att hålla i handen och gå igenom riterna. Göra på det sättet, läsa texterna, psalmerna, allting. Liksom, det är en sån tung situation som kräver den inramningen.
Nej, jag har varit på en borgerlig begravning en gång. Det var skit faktiskt. Jag tyckte liksom verkligen det var... Det var nog då jag insåg hur mycket jag behövde just de där sakerna att hålla mig. Liksom. Mm. Det blev... Det var så torftigt. Liksom. Det var lågkontextuellt.
Det var så?
Ja, här är en kille, han är död. Ja, supertrist.
Osis alltså.
Äsch, attans. Nej, men det var liksom sån headmike i svart. Och det var liksom, det var tråkigt. Och sen så liksom så här...
Ja, jag var, pratade med en vän som var på en så här humanistbegravning. Och sen så liksom... Och hade också den känslan. Och sen så till slut hade förrättaren inte kunnat hålla sig. Utan la handen på kistan och sa... Vi ses igen. Och då var det så här, men vänta nu. Är det inte poängen här med att vi inte gör det? Att man inte tror på det? Men det går nästan inte liksom i den situationen att liksom hålla tillbaka liksom hoppet om ett återseende. Så att det blir liksom... Då tänker
ja,
man...
Ja, det var det. Ja, trist. Ja, nästa.
Nej, man tänker att man kanske borde... Ja, nej, men,
men religionen är ju... Alltså, det här, de hänger på varandra. Att de skrifterna, det börjar med judarna som ju är kända för att hålla keep track of things. Skämtet ju är ju allt det där om liksom att alla tror att det är år 2023, men de håller i hemlighet noga på att det är 5784.
Ja, exakt.
Men det är ju något slags tidsanda här också. Eller följer det på att nu ska vi bara skriva ner grejer? Eller följer det bara på att liksom man vill, nej, men vi är minst lika bra som judarna. Har de bok ska vi ha bok. Eller har de skrift ska vi ha skrift. Och islam bara, de har, här två som har fått det fel. Nu ska vi också ha skrift.
De kristna, tänker du, när de börjar skriva. Det har också att göra med att ögonvittnena börjar liksom dö. Och du måste liksom...
Lite som vårt förhållande till andra världskriget.
Ja, precis. Då måste du få ner de här berättelserna på något sätt. Mm. Och vi sätter dem framför en kamera och så får de berätta på det sättet. Eller vi skriver en hel del böcker också. Men att man då ser till att få det nerskrivet. Och så, det är så man uppfattar också i den tidiga kyrkan att så här, ja, men Markus evangeliet, det är Petrus berättelse och Johannes, det är Johannes lärjungen och Lukas har mycket kontakt med Maria och sådär. Sen om det stämmer eller inte, men det är så evangelierna uppfattas så att de är knutna till olika personers liksom,
just det, erfarenhet. Just att rapporten i mig tänker dock är ju oberoende källor.
Och, ja, precis. Så.
Kanske skulle man varit lite mer kritisk med, så att ganska lite vin och 2-3 fiskar och 3000 pers.
Ja. Precis så. Ja, det är precis så. Nej, men det finns
en... Ha frågor på det kanske. Ja. Ja. Men som någon sa att antagligen var det surströmming. Så det men det är någonting också i religionen här som blir någonting annat skriver om i din bok. Att det är ett nytt sätt att vara religiöst om man inte längre offrar gåvor till gudar och förblidkar dem utan, vilket du som i Egypten och sådär, men, och, eller våra asatro och sånt också, utan det blir att man reflekterar introspektion, självreflektion och att då Marcus Aurelius självreflektioner är just en bok.
Ja.
Finns men det, liksom en förklaring till det?
Ja, men det där tror jag är jätteviktigt och jag försökte att liksom skriva fram det som en liksom tråd i berättelsen och bara påminna om det att alltså ritualer är ju saker vi gör, de är konkreta, handfasta och sådär. Vi sitter ju still ofta och läser och så. Och den inbjuder oss ju till en slags reflektion, självreflektion, introspektion, böneliknande, meditationsliknande och så. Och boken har liksom den rollen, inte bara som att så här, här sparar vi information, utan också ta den här och meditera, reflektera, be. Mm. Så det är liksom en mer subjektiv religionsform, en mer personlig religionsform, inte den här liksom kollektiva, ritualistiska, som växer fram och blir starkare och starkare ju mer personer som den
men är det inte, alltså, skulle man dock kunna tolka det som att det inte är så individuellt, utan är det mer konformistiskt? Jag tänker liksom inom buddhismen och sånt, liksom, sätt dig under ett stort bandjanträ och tänk lite grann.
Ja, precis.
Här är det liksom, gå och tänk själv, liksom, var lite kreativ, men inom...
Mm. Ja, precis. Ja, men så är det förvisso att man får ju samma text och det standardiserar ju liksom på det sättet. Det
mediterar sitter du själv till du känner att det här är rätt?
Men du, ja precis, du får ju liksom så här, den här instruktionen, men det är ändå liksom den här typen av, det är precis, det är inte individuellt i meningen gör vad du vill, men liksom aktivera den här typen av inre reflektion och begrundande och meditation. Mm. Det är liksom det man vill sätta igång.
Inte bara liksom slakta en get och gå vidare.
Nej, precis. Inte bara go through the motions, utan liksom här, du ska ta in där. Så det är en slags, på det sättet är det en slags disciplinering av själen också. Mm. Då, att den tar sig in djupare. Så. Augustinus är den som i kristen tradition reflekterar mycket kring det här, det introspektiva. Men det finns ju också hos antika då, som säger...
Men det är också ett privilegium. Jag menar.
Ja, och det är inte alla som gör det. Det rituella sidan finns ju kvar väldigt länge. Och in i vår tid också. Och jag menar, bönder och så. Bönderna är ju jätte... upprörda på Martin Luther. När Luther kommer och säger, ja men du ska bara tro, du behöver inte göra någonting. De bara, men vänta här nu. Det där låter alldeles för vagt och otydligt. Jag vill gå till mässan, jag vill liksom bikta mig och prästen ska säga, gör de här sakerna. Liksom, de vill ha en handfast, konkret religion.
Mm.
Men Luther som munk tycker att så här, nej, men det är bättre att du bara inser att du är förlåten och att Gud älskar dig och sådär. Men det är ju många människor som inte alls är förtjusta i den tanken.
Det finns någonting när du beskriver Jesus som du beskriver honom som en antik populist, och du drar till och med paralleller till Donald Trump som inte heller är någon stor läsare. Men är det där koppling då till liksom det att du måste göra ett starkt omedelbart intryck när man uttrycker sig liksom, ja. Ska upprepa och menar, Donald Trump har ju alltid sina smädningar eller sina liksom, etiketter, Crooked Hillary och little Joe Biden och vad det nu kan vara. Liksom.
När man väl har hört dem kan man inte ohöra dem så att säga. De finns kvar, de etsar sig fast. Lion Ted, om Ted Cruz och sådär.
Just det.
Han är väldigt... Nej men precis, Jesus är ju en typisk så här battlare med ord. Alltså han rör sig i en muntlig kultur. Och det finns också forskare som menar att Jesus är så skicklig i det muntliga. Så att han verkar ha varit en... Han kan inte ha kunnat läsa. För att han är så 100% muntlig. Jag lutar nog mer åt att han troligen kunde läsa också. Eftersom han har statusen som rabbi i kulturen. Men... Men det är tydligt att han är liksom, han vet att han talar till människor som lever i muntlig kultur.
Mm.
Och han är helt wired för det.
Mm.
Och det gör att han, ja, utan minnesvärt, upprepande, konkreta bilder. Liksom,
mm.
Och så här, om din hand förleder dig, hugg av den. Det är bättre att gå en hand genom livet än att kastas med två händer i helvetets eld. Mm. Det är liksom, det är någonting, ja,
det är
du minns.
Men det är minnesvärt.
Det är väldigt minnesvärt.
Så man liksom precis, det fastnar. Mm. Det är sticky, för att prata med en Clay Shirky.
Ja,
men om det är någonting i det liksom. Och sen så efter romarriket får vi då de här The Dark Ages. Det blir också det ut med intellektuellt perspektiv. Så att vi, kultur och bildning står inte högt hos germanerna. Och sen går mycket förlorat när Västrom då faller.
Mm.
Du skriver också att de är erövrare och krigare. De är inte administratörer och bokhållare som föregångarna på samma sätt. Liksom.
Nej, precis. Precis.
Men det är väl kanske också en reflektion av sämre tider. Att liksom när... I dåliga tider så sjunker anslagen till biblioteken.
Precis, som vi hör om idag.
Ja, det finns någonting i det där liksom. Men sen har vi då, när vi äntligen får kinesisk pappersteknik. Och nu kommer de här sakerna vi pratar om inledningsvis. Som innehållsförteckning, register, kapitelindelning och liksom...
Mm.
Vi organiserar kunskapen på ett nytt sätt. Organisera världens kunskap, det är för Googles,
ja,
motto.
Ja, precis.
Men du skriver också här att den viktigaste förändringen är kanske att när vi får boken att läsandet tystnar.
Ja, precis. Det händer ju när vi börjar införa mellanrum mellan orden. Och det händer ungefär kring år 1000 vid den här tiden när vi får mer böcker, mer information. Vi får också fler byråkrater och universitetsintellektuella som behöver kunna läsa lite snabbare.
Mm.
För innan är ju boken antingen är liksom listor med administrativa uppgifter eller så är det det här meditationsredskapet. Och som meditationsredskap så kan du gott och väl läsa långsamt och sakta, läsa om och så. Du behöver inte mellanrum mellan orden. Utan,
så bokstavligt talat så är de skrivna som liksom...
De är skrivna i block liksom. Ja. Du har inte när ord börjar och slutar, du har inte när meningar börjar och slutar. Och det är för oss ganska obegripligt att det är så. Men det är också så att man... imitera skriftspråket, för när vi talar, om man lyssnar på den här podden, så kan man höra att vi gör inte mellanrum mellan orden, utan orden bara flyter på i ett liksom flöde. Så om du tar en exakt diktamen för det så får du en flödande text då. Men sen så är det
någon, det är som runstenen som bara har runor i.
Ja.
Liksom, det är rätt.
Så får du liksom ljuda dig igenom. Ja. Och då så märker du när ett ord börjar och slutar och sådär. Mm. Men så det bygger också på högläsning då. Den helt sammanskrivna texten bygger på högläsning. Men
sakta högläsning då.
Ja, precis. Att du, precis så. Men sen så när du börjar införa mellanrum mellan orden, då kan du läsa tyst. Och du kan läsa bara med ögonen och skanna texten. Och då börjar en annan typ av läsning bli vanligare.
Mm.
Den tysta, snabba läsningen. Då du kan både försjunka i texten och liksom försvinna in i en roman och så.
Mm.
Men också skumläsa. Du kan inte skumläsa en sammanskriven text, utan, men då börjar du kunna skumma.
Du kan inte skumläsa en runsten, och det är också sant.
Precis.
Men du skriver att det här ger upphov till ett mer subversivt tankeliv. Vad betyder ordet subversiv egentligen?
Ja, subversiv betyder att det finns... För innan måste du alltid läsa högt.
Mm.
Och det innebär att alla vet vad du sitter och läser. För att du är ju så tätt packad i förmiddagens kulturer, så sitter du aldrig för dig själv. Liksom, utan du är alltid... inne i stugan eller i huset och så. Men när du börjar kunna läsa tyst, då kan du liksom sitta och läsa för dig själv någon bok, och du behöver inte höras för de andra du läser. Och då börjar liksom förbjuden litteratur bli vanligare vid den här tiden också. Mm. Både så här kätterska och liksom liderliga, liksom små pornografiska texter, politiska pamfletter som är provocerande.
Så subversiv helt enkelt, sånt vi inte kan prata om.
Ja, lite, precis, lite. Som underminerar det gängse och utmanar liksom
den
normerna.
Den vi säger, det här sub.
Ja, just det, precis. Ja, precis så.
Ja, men det är klart att då kan man ju... Det är väl det där vi alla har haft, inte minst i tonåren, den där formativa läsningen när man plötsligt liksom läser liksom... Du och jag har väl bara gått igenom en Jack Crack-period när man tänkte att det var liksom, hitta oss själva. Kanske bara att man läste liksom Goose Hamilton-böcker som ju är folklitteratur. Man kan inte läsa om dem,
nej,
men man kan läsa dem. Ja. Det är stort nöje. Det är också något intressant i det, att det är just det, och det vidgar sinnena. Och
precis.
Det är den egna läsningen. Liksom. Det kan jag väl tycka, liksom, när mina barn, de hävdar ju själva att de inte läser. Det gör de ju, vi kommer till det. Men det är ju liksom att jag kan inte se vad de läser heller. Nej.
Det är ännu mer så med nätet när du sitter. Det tror jag är någonting som frustrerar oss så mycket nu när vår partner, vårt barn eller sådär, kompis sitter med en dator eller med en skärm. Ibland när min fru kommer in i rummet och jag sitter med datorn, så kan jag säga till henne, jag läser kultursidorna. Bara så hon ska veta att jag sitter inte och slösurfar, jag sitter inte och scrollar, man slösar, så här, jag gör någonting. Mm. Och så här, bara för att det finns en
intention. Det säger du särskilt när du sitter och slöskullar, så kan jag tänka mig.
Då är det väldigt viktigt. Här.
Jag samlar mig till nästa klump som jag ska dra på någon slags Expressen Kulturfest.
Ja, men hon kan ju inte kolla det, för då måste hon liksom kliva runt. Och ja, nej, så här, det gör man inte.
Sitter du och subversiv? Nej, men det är någonting i det där, liksom, för vi... Prologen Paul Griffiths har skrivit att universitet och kloster var en gång plats för reflektion, högläsning och samtal. Mm. Medan idag är då snabb och skannande läsning. Och det kan man ju hålla med om eller inte hålla med om. Men han anmärker i alla fall att elever inte får lära sig att läsa långsamt och eftertänksamt.
Nej.
Ja, men det är så... Vem får lära sig det egentligen?
Nej, det är ju så. Alltså alla, när man tittar på så här, så klarar du högskolestudierna, så är det alltid så här, okej, du måste lära dig läsa liksom 1000 sidor per vecka, och det gör man så här, olika strategier för snabbläsning och läs första och sista meningen i stycket, läs sammanfattningen eller de här Google-tjänsterna så här, där man kan få sammanfattningar och så här. Och allt sånt är bra, vi måste kunna ta till oss information snabbt, det är ett informationssamhälle. Men det finns också någonting i den begrundande läsningen, i att stanna upp, reflektera, fundera, bara komma in i det modet att tänka som vi måste träna upp och ha kvar. Och det tycker jag att universiteten, och jag är själv på en högskola, så vi borde lite mer medvetet träna våra studenter, att ge dem också korta uppgifter och förvänta oss korta läsningar då, och förvänta oss att de har läst det här på djupet då, och verkligen kan föra ett ingående samtal.
Jag läser fort, min fru läser fruktansvärt långsamt, så hon är mycket bättre läsare, för hon liksom måste verkligen väga, är det värt att ge sig i kapp med liksom bokens folk av Joel Halldorf, eller ska jag istället välja Nobelpristagare?
Ja, exakt.
Och ska vi nu välja Jon Fosse liksom? Man får lite bläddra i den, vad är det här innan liksom? Jag kan ju mer bränna på och se så här liksom. Så att, och det är intressant, de stora läsupplevelserna jag har haft är nästan alltid ljudböcker.
Ja, det är så.
För då är jag ju underordnad någonting annat. Jag är rätt svag för Jonas Gardell till exempel och hans senaste Fjollornas fest. Först får man ju då komma över att Jonas Gardell alltid pratar så här.
Men läser han in böckerna själv?
Han läser alltid in sina böcker själv. Okay. Han har en väldigt speciell intonation, men när man väl har tagit sig över det, att man liksom förstår att det är hans grej, man får gilla det så liksom så. Och sitter och blir irriterad som jag var först. Då är det en stor läsupplevelse.
Ja, vad intressant. Men du uppfattar alltså att ljudböckerna stannar upp din läsning?
Ja, de slöar. Och då blir någonting annat. Jag har liksom till och med liksom på Audible vet att jag har några sådana som jag vet är duktiga inläsare.
Okay.
Water for the Elephants of Sarah Gruen läses av en människa som bara har ett enorm liksom... Det finns en resonansbotten i det han säger liksom. Mm. Och liksom... Vad heter han då? Gary Stengel-Hardy, någonting sånt. En amerikansk författare som också skriver jätteroligt om liksom, de konstiga stanrepublikerna. Liksom. Mm. Och han är ju själv av rysk härkomst. Liksom. Men han läser och han kan läsa på olika sätt och han dialekter. Ja. Så det är någonting liksom annat.
Men det finns ju en...
Och det är väl jag menar, vändiagrammet läsande, talande.
Mm. Precis, ja men precis. Och det finns ju en läsforskare som jag citerar i den här boken som heter Marianne Wolf, som när hon var tonåring så älskade hon att läsa Glaspärlespelet av Hermann Hesse. Mm. Och sen när hon blir vuxen då, så hon börjar liksom få känslan av att hon läser sämre. Så hon tar fram Glaspärlespelet ur boken, och det är en bok med väldigt liksom krånglig prosa. Mm. Mycket bisatser och långa meningar och sådana saker. Och när hon ska läsa den så kopplar hon på sin vanliga läshastighet och inser att hon kan inte läsa den. Hon läser för snabbt. Mm. Eller hon är så hennes hjärna är inställd på skumläsning. Mm. Hon kan bara skumläsa. Så då tar hon 20 minuter per dag. Och så tränar hon att hon mer liksom går med fingret längs med och läser långsamt, långsamt. Och då menar hon då att hon återfår liksom djupläsningsförmåga. Så hon menar ju att vi har egentligen grovt sett två läsgenrer då. Mm. Den ena är skumläsning och den andra är djupläsning. Och det här är lite olika sätt att läsa. Och om vi på 1000-talet som kultur bara kan djupläsa och sen lär vi oss skumläsa, så är vi... i många fall nu i ett läge att vi nästan bara kan skumläsa men inte djupläsa. Och då får man hitta olika sätt att stanna upp. Och det är intressant att ljudbok för dig är ett sätt att stanna upp liksom läsningen då.
Ja, och så kan man då hitta, dessutom har jag upptäckt om den som jag själv har skrivit boken. Det tycker jag är liksom spännande. Det blir någonting annat. Jag läste Renegater var det va?
Det
blir något extra kul när han skriver om Herr Wildgräs och vad de nu är liksom ledamöterna i akademin. För det finns ju någonting där, alltså tala om hur jag hittar någonting mellan raderna.
Det finns så mycket information i röster, i människors röster.
Så därför läser jag, för jag undviker, jag läser mycket på engelska som tycker det är roligt, men jag undviker ju att läsa liksom så här svenska ljudböcker där det är samma person, inte vet jag vad de nu heter, som läser in.
Okej.
Okay. Så tänker om du lyssnar på någonting, lyssnar sakta, då vill jag verkligen ha rätt röst.
Ja, och jag menar, jag tycker man ska skilja på bok och berättelse. Mm. Berättelse är det mest ursprungliga. Vi är, människan är berättande djur. Mm. Det är vad som särskiljer oss. Ursprungliga berättelseformatet, det är liksom, låt oss samlas kring lägerelden och lyssna på byns goda berättare. Och så. Och på ett sätt är ju ljudboken ett återvändande till det muntliga berättandet. Mm. Och
ett strukturerat muntligt berättande.
Ja.
Vis, liksom.
Ja, det blir ju mer eftersom det följer det. Mm. Det som är skillnaden är att man inte sitter som familj eller kompisäng runt ljudboken, utan man lyssnar ju själv då, så det är individualiserat på det sättet. Mm. Men det är fortfarande relationellt i att när du beskriver så också ingående din relation till de olika rösterna, så hör vi ju att du har en slags relation till dem, inte bara texterna utan också hur de förmedlas.
Men det kan jag tänka, du har ju också en podd, du har säkert upplevt det också, att men, du som lyssnar just nu är precis som att du sitter här vid bordet med mig och Joel, att man får någon slags någon bild av hur vi är liksom. Men det har jag mött i liksom verkligheten, att någon liksom upplever att de känner mig för att de har hört det här. Och sen försöker jag väl vara liksom, jag sitter inte här och räcker ur mitt innersta, men det går ju att förstå de här poddarna som är liksom babbelpoddar. Det är kul att sitta och lyssna på två kompisar, sen så kan jag bli alldeles varm i huvudet och måste lyssna på något mer trögflytande ibland. Alltså det, men det säger ju någonting om berättelsen, hur stark den kan, hur den kan vara och...
Och samtalet, intimiteten, jag tycker poddar är ett jätte... Jag skriver ju i Expressen, jag skriver böcker och sådär, men när folk kommer fram till mig som jag inte känner, utan bara säger på bokmässan eller på stan och så, då är det nästan alltid så här, jag lyssnar på din podd. Då, för de personerna uppfattar en större grad av närhet.
Mm.
Och så, ja, det där tycker jag är fascinerande, än de som så här, bara läser kolumner och texter då.
Mm.
Och jag tror att det har med dels samtalets form, att man kommer närmare en person, men också rösten då.
Jag har en bekant som har en som typ The Daily i Italien, Mia Cerano, och när man liksom, är på krogen med henne liksom, alltså hon går fram och ska köpa någonting liksom, så fort det är transaktion så kan man bara, man kan se folk så här, det är något som är liksom.
Just
det. Och sen är det, heter du, och så säger hon heter, och alla bara, just det.
Ja, precis.
Jag kan tänka Michael Barbaro från The Daily.
Ja, ja, verkligen. Måste vara så otrolig karaktäristisk röst också.
Ja, Mia har också lite raspig röst. Liksom. Det säger någonting om intimiteten och berättandet och sen läsandet. Vill man ens läsa någonting som Michael Barbaro har liksom skrivit? Jag vet inte riktigt.
Nej, precis. Nej. Jag tror att det finns mycket problem. Jag tror att den här rörelsen bort ifrån böcker och sådär som vi kan prata om, att det finns mycket problem med det, men man ska inte heller liksom, just ljudförmedlad kultur är också ett väldigt starkt medium och kan göra väldigt mycket. Jag tror att poddar till exempel har ju en förmåga att de kan vara mycket å ena sidan och andra sidan resonerande, man kan säga saker, man kan skämta sådär. Det finns en möjlighet till nyansering som nästan är enklare i talformatet än i skrivna formatet.
Mm.
Det skrivna måste vara så väldigt rakt på. Det här tycker jag, det här tycker jag, det här tycker jag.
Mm.
Speciellt kolumner. Och nyanserna uppstår genom att någon tycker någonting annat.
Mm.
Och så. Men det kan också bli en väldigt polarisering i det. Det talade är liksom att man kan böja saker fram och tillbaka, säga å ena sidan och andra sidan och sådär. Jag tycker att det är väldigt...
Du kan också, det är intressant att tänka på att när någon missförfattar någon annan och bryter ut i någon valfri kvällstidning och förvränger saker som sagt i någon podd någonstans liksom.
Ja.
Så är det ofta från försvar anför man sig, ja men lyssna på det.
Ja, exakt.
Då menar man liksom inte bara hör, utan lyssna.
Ja, precis.
Det finns ju den här teorin om liksom de fyra sorternas lyssnande som är först att bara höra. Jag väntar på att din mun ska sluta röra sig, ska jag säga mitt. Den andra är att försöka liksom förstå vad liksom, att höra då. Alltså, vad jag säger egentligen. Det tredje är att försöka förstå var du kommer ifrån. Och det fjärde är ju då liksom att, ja men... Eller kanske det var fjärde, men det är som att det är de här djupgraderna helt enkelt liksom.
Precis.
Först ska jag börja säga mitt, sen ska jag säga höra dig och sen ska jag komma med mitt och det tredje förstå liksom, verkligen, var kommer du ifrån och sen fjärde, så, men vad är du för en människa bakom tror jag.
Det tycker jag ofta när man pratar med folk som har lyssnat på en podd en gång som man själv har följt länge, så säger de så här, han var så och så, och då kan jag säga, men det där är deras stil och det där, alltså man, men när man har lyssnat mycket på en podd så vet man mycket, hör man mycket fler nyanser och man hör vad man ska ta på allvar och inte och så här. Och det går väldigt fort att man kommer in i tugget i en podd. Jag tycker det är förunderligt.
Jag försöker ju lyssna på, jag följer inte värvet slaviskt, men jag lyssnar på människor jag är irriterad på.
Ja, det är smart.
Då lyssnar jag på värvet.
Ja, Det borde man göra.
Ja, så liksom kan jag tycka att liksom Henrik Schyffert är lite skitnödig. Och liksom han är, så man blir liksom avundsjuk för att han alltid sätter varenda referens otroligt smalt. För det är bara exakt så är det liksom. Och så lyssnar man på honom i Värvet en timme. Så men då fattar man kan. Ja. Då liksom blir mycket mer, jag blir tolerant av att lyssna det, än liksom att läsa. Han är ju inte en skrivande person på det sättet. Mm. Liksom, men det, liksom det blir så mycket referens och så mycket det här liksom in, ja. Eller lilla Stockholm. Men det är, så att det är också det där ljudet, vad vi säger, ja. Det talande. Och liksom när vi då vårt förhållande till ord och till liksom skrivandet som vi pratar om här, det... Du skriver ju också det att när vi då kan tillgängliggöra oss mycket mer information så har vi också liksom accelerationens första konsekvenser, ja. Att räckvidden ökar. Så det är den här teorin om att vi kan äga mer, resa mer, uppleva mer, men att expansionen kommer till priset, nämligen att vår relation till världen blir liksom tunnare.
Ja, precis. Jag tycker det är en väldigt bra beskrivning av det moderna. Alltså att ett samhälle är modernt när det bara kan upprätthållas genom acceleration. Mm. Så innan så har du inte det behovet av utveckling och så, utan det är tillräckligt att du så att säga kan föda din familj och äta och sådana, fylla basbehov varje dag. Mm. Men det moderna samhället, om vi inte har 2% tillväxt genomsnitt varje år, då får vi ju en samhällskollaps. Mm. Och våra institutioner kan inte bära sig så. Och det, skatteintäkterna minskar och vi kan behöva lägga ner skolor och sjukhus och allt möjligt. Och kronan kommer falla och så. Så att hela vårt system bygger på en pågående acceleration.
Mm.
Och det präglar hela våra tillvaro. Vi måste bli effektiva på jobbet och sådär. Men också kulturellt, att vi vill liksom resa längre, uppleva mer varje dag, vecka, år och sådana saker. Och fart är bra, men med måtta på något sätt. Alltså vi måste ha en rytm i livet mellan liksom, å ena sidan fart och andra sidan pauser för reflektion, tanke och sådana saker. Och här tänker jag att den tryckta boken har en väldigt stark fördel idag. Alltså, skärmen och det digitala är ju bra på fart också. Mm. Tillgänglig mycket text, surfa, hoppa ner i Wikipedias kaninhål, olika artiklar om romarriket och, och så djupare och djupare. och så. Medan boken har fortfarande den här meditationsredskapskvaliteten. Att så här, okej, ta den här boken, läs, försjunk i texten och sådär. Mm. I alla fall har den möjligheten att inbjuda till den typen av djupläsning. Så där tror jag att den har liksom också, den är viktig att ha kvar i vår tid.
Mm, ja, men det är ju, vi ska inte skrota skärmar, men vi kanske ska se dem som källa till information, kunskap och underhållning, medan den tryckta boken är mer reflektion, begrundan, eftertanke. Och,
ja, precis.
Och där kan vi se liksom det här med läsandet. Mina barn som då är över tonåren, de är ju, läser ju oerhört mycket. Mm. Det var att de inte läser tryckta böcker.
Nej, precis.
Utan som dotterns engelska har förbättrats oerhört mycket av att hon kör subtexter och kollar på Netflix, vad fan hon har nytt att kolla på. Liksom. Men då är det ju liksom subtexter på engelska.
Ja, just det.
Hon kan lyssna på det och läsa det. Då förstärker det, är en acceleration i sig.
Ja,
och sen då kan hon plötsligt liksom avkoda och hon kan se liksom. Och du gör det som en slutpoäng i boken, att vi ska, det ena är inte bättre än det andra, men att format är bra på olika saker. Att inte därför ska dra ut sladden i datorn eller bränna våra tryckta böcker, utan liksom, vi behöver ha båda på något sätt.
Och det är en rikedom att leva i en tid där det finns så många medieformat och så många olika sätt att ta till sig kunskap och kultur och bildning och underhållning också för den delen. Alltså att det finns, men boken är ju lite mer tröskel och kräver en viss tillvänning då. Det är väl liksom på ett sätt kan bli lite mer som knäckebröd, men det kan också, liksom, när man försjunker i den så är det ju en väldigt stark upplevelse, och det är liksom det här, talar ofta mycket om flow och så. Mm. Det är det vanligaste som människor knyter till liksom flow-erfarenhet är ju att försvinna in i en bok, i en god roman. Jag minns jag läste Håkan Nesser.
Vem försvann in i en pdf någonsin?
Precis.
Det gör kanske många, men då är det oundvikligen negativt.
Jag minns jag läste Håkan Nesser för några år sedan och mina barn var små. Vi var tvungna att sluta för att jag började märka att jag negligerar min familj. Jag bara liksom hela tiden sökte mig undan för att läsa om kommissarie Barbarotti. Så jag fick sluta efter 4 böcker. Men nu är de lite större, så nu klarar de sig själv. Så nu borde jag faktiskt ta upp det igen.
Ja, då är du lite trött på barnen kanske också. Avslutningsvis, 3 böcker som inspirerat eller påverkat dig.
Jag måste ju säga Bibeln då. För det var ju ändå en bok som jag läste redan som 10-åring. Med andakt och strök under antecknare och höll på så här.
Apropå de här betydliga bilderna, Bibeln för barn har ju väl alla som gått på kyrkans barntimme i alla fall kommit i kontakt med.
Just det.
Då skulle den liksom förenklas. Men så här i vuxen ålder kan jag vända sig. Det är ganska effektivt berättande i Bibeln ändå med alla dessa bilder. Och liksom det är inte...
Ja.
Det är inte så mycket, ja det är omsvep, men det är ändå inte.
Nej, det finns väldigt mycket, och när man liksom också blir mer verserad i litteraturhistorien så börjar inse att det är den här liksom, den här berättelsen som har inspirerat den här. Eller det här
var precis ett urverk.
Ja, precis. Säga, som det är intressant också att det finns så tydlig liksom civilisationskritik i Bibeln. Det skulle man kunna göra ett eget avsnitt om, men alltså hela tiden så här, Kain är den som bygger städer, Israel vill ha en kung och Gud liksom motsätter sig det, till slut får de sig vilja igenom. Mm. Liksom Babels torn leder till språk, Gud slår ner på det. Alltså hela tiden finns en skepsis mot civilisation i Bibeln. Mm. Så okej, ni får bygga det, men jag är inte helt nöjd. Som jag tror går igen i våran kultur under, men du vet att vi är hela tiden rädda för att vi ska bygga en maskin så stark att den kommer förgöra oss, oavsett om det är atombomben eller AI. Mm. Det finns någonting bibliskt i den rädslan då.
Jag har inte läst Bibeln precis som du har gjort, såklart, men jag tänkte, det finns ju både det där, det är en urbok, det är en urskrift, liksom en nollpunkt jag återkommer till, både som självbildsbok och som förstår civilisationen. Och jag tänker som man kommer in på en Walmart i alla fall utanför de stora städerna i USA. Det finns ju inte in i städerna såklart, men ni förstår vad jag menar. Mm. Liksom, någonstans ute på flyover states, som civiliserade amerikaner kallar dem. Då är det ju alltid liksom, det kan ju vara en vägg med biblar.
Ja, precis. Det är så.
Alltså, jag är säker på att Mike Pence har gjort någon slags liksom grej om Bibeln. Det här är mina tre favoritbiblar. Liksom. För där finns ju lite college bible, den är liten och den är liksom ljusblå. Den har, så man, det är lätt att ta med på en föreläsning, bara slå upp någonting.
Ja,
liksom.
Precis så.
Och alla dessa bibelappar.
YouVersion är nedladdad i en halv miljard till en halv miljard devices, kollar jag häromdagen. Mm. Den mest populära bibelappen. Så att, nej men den liksom verkligen, det är,
Bibeln.
Bibeln. Det andra jag skulle lyfta fram är Mörkrets hjärta av Josef Conrad. Det var den bok jag läste när jag började läsa vuxenlitteratur. Så innan läste jag massa Jules Verne och sånt där. Jag tyckte att det var kul. Och sen så började jag fatta att ja, men vuxna läser också böcker. De är lite på annat sätt. Så då läste jag liksom Mörkrets hjärta och fattade ingenting. Vad är det som pågår? Det är något som pågår här, men jag förstår inte. Så jag läste den och så förstod jag ingenting. Och sen läste jag Olof Lagercrantz Färd med Mörkrets hjärta då. Mörkrets hjärta är den som har inspirerat Apocalypse Now. Den här filmen som många har sett. Med Marlon Brando. Och sen så när jag läste Färd med Mörkrets hjärta då, där han utlägger den, då fattade jag grejen. Så då gick jag tillbaka och läste Mörkrets hjärta igen, och sen läste jag den hela gymnasiet då.
Mm.
Väldigt så här mörk berättelse. Men som 17-åring var väldigt så här, du vet, man upptäcker sig själv, upptäcker världen, man liksom, illusionerna krossas liksom, både om sig själv och världen. Det var väldigt så här spännande att vandra med. Så det var min stora gymnasiebok då.
Mm.
Men Sagan om ringen var en stark upplevelse för mig när jag var 12, och sen så hade jag ju som mål att jag skulle få läsa det för mina barn. Så jag har liksom på något sätt, och min dotter är 14 nu, så här, hur gör jag henne redo för att jag ska få läsa Sagan om ringen för henne? Så då gick vi via så här C.S. Lewis, Harry Potter och så här. Och så småningom hade hon utvecklats liksom tillräckligt mycket för att kunna uppskatta Sagan om ringen. Så jag läste den för henne under pandemin egentligen. För då var jag hemma varje kväll.
Ja.
Så då satt vi liksom en halvtimme och läste. Det var stort att få läsa den tillsammans med sina barn. Men otroligt långsam bok alltså. Chockerande. Jag var så här, det kommer, de ska bara igenom gamla skogen. Sen kommer berättartempot öka. Och man bara, fast det gör aldrig det. Det bara är så långsamt tempo genom hela boken. Men också därför blir det ju så småningom nästan liksom förföriskt, förtrollande.
Mm.
Att liksom det ligger i långsamheten i den bokens styrka på något sätt.
Mm. Strålande. Tack snälla för att du kom hit och gav perspektiv på läsningen.
Tack.
Du har hört professor Joel Halldorf. Och har du någon vän som läser mycket eller som funderar på det här, på läsande i bok versus skärm, tycker du ska dela avsnittet med dem. Inte nog med att göra dem glada, du bidrar också med att sprida fakta i samhället. Och eftersom du har lyssnat hela vägen till slutet, så skulle jag bli glad om du gav den här podden 5 stjärnor i betyg. Det gör du här i appen. Det tar nästan ingen tid alls, men det gör det lättare för andra att se ett perspektiv i en uppskattad podd innan de börjar lyssna. Dagens avsnitt gjordes av Andrea von Essen som är redaktör, Jens Back som står för klippningen, Sara Lundgren som sköter publiceringarna och av mig, Per Granqvist. Mixningen är gjord av Stray Dog Studios. Nästa vecka, ja då får du perspektiv på ett annat ämne som gör dig mer allmänbildad. Då hörs vi.